Johan, kan du räkna upp några operor där sex och lust är drivkraften, eller ska vi säga själva motorn i operan?
Ja, det är ju en viktig drivkraft då, i många operor skulle jag säga. Man tänker
på,
men Figaros bröllop till exempel. Det handlar mycket om sex. Sexuella perversioner, Salome. Alltså sex som makt och alla möjliga saker. Alltså det här riktigt ruskiga, våldsamma begäret. Cavalleria Rusticana. Sex finns ju också på ett plan i Tristan och Isolde förstås. Mm. Rosenkavaljeren som ju börjar med en sexualakt. Mm. Ingen som kanske vet det, men så är det.
Ja.
Don Giovanni och så förstås, jag tänker ju på Shostakovich. Det är hans stora mästerverk Lady Macbeth från Mitsensk-distriktet.
Ja, där kom du fram till
det. Ja, det är den roaste sexualskildringen i en opera skulle jag säga.
Ja, visst är det det.
Ja.
Ja. Och det är just den sista som du nämnde där, Lady Macbeth från Mitsensk-distriktet. Den ska vi gå in på lite djupare idag här i Operaguiden. För det här är verkligen ett rått och väldigt bra exempel. Lidelsen, den hörs till och med mycket tydligt, övertydligt till och med skulle jag säga, i musiken. Och det som börjar som ren och skär lust och längtan efter närhet slutar i en rätt destruktiv sida av sexualiteten, det får man väl ändå säga.
Ja, det är just vad det handlar om, om man ska koka ner det.
Ja. Så, den här gången handlar Operaguiden om Dmitri Shostakovichs tragisk satiriska opera Lady Macbeth från Mitsensk. Varmt välkommen ska du vara till Operaguiden. Jag heter Britta Svanholm Magnett och det är starka känslor och handlingar som vi har att göra med idag när vi tar oss an Dmitri Shostakovichs opera som har både en intressant och konfliktfylld bakgrundshistoria och en drabbande handling som man skulle kunna ägna väldigt många timmar åt att analysera. Men vi har ju bara en knapp...
Har vi inte tre timmar på oss?
Vi har inte det, Johan. Vi har bara en knapp halvtimme på oss. Så det är väl bara att dra igång, va?
Verkligen, det är hög tid.
Ja. Johan Korsell, känd P2-röst med många, många radioprogram på ditt samvete. Välkommen till Operaguiden.
Tack så mycket, Britta.
Till att börja med, titeln... Varför heter den här operan Lady Macbeth från Mitsensk eller Mitsensk-distriktet då? Macbeth, det brukar vi ju förknippa med en helt annan både tonsättare och framförallt författare, nämligen Shakespeare. Hur ligger det här till?
Jo, men det är klart att det är en anspelning på Shakespeares berömda Lady Macbeth, alltså en manipulativ kvinna som ligger bakom maktspelet och som liksom verkligen beräknar hur saker och ting ska landa för hennes man och henne själv. Så att manipulation, så. De som har tänkt igenom saker och ting. En ondskefull person på det sättet. Sen kan man ju fråga sig om denna Lady Macbeth här, alltså Katarina Ismailova, är en Lady Macbeth på det sättet. Om hon är så manipulativ eller om hon är ett offer för en massa omständigheter mer. Mm. Men sen är det ju, detta kommer ju också från en bok av Leskov som han heter, som skrivs på 1800-talet, som är det dramatiska underlaget för Shostakovichs opera. Han hade läst den då precis i slutet av 20-talet när den kom ut på nytt i en illustrerad nyutgåva och blivit väldigt tagen och förstått att här fanns det potential, framförallt för det som han... att skildra någonting som han var fylld av just då, en slags rysk tristess väldigt mycket. Det är ju så tråkigt när operan börjar. Den lidande, den här stackars människan, hon är otillfredsställd på alla plan. Så det är mycket det som är nyckeln till verket. Och hon bor då i det här Mitsensk-distriktet. Någonstans mellan Moskva och Kiev. Ute i ingenstans och har tråkigt.
Ja, precis. Och just den här liknelsen med Lady Macbeth, Shakespeares Lady Macbeth, den kanske funkar ännu bättre i Nikolaj Levskovs kortroman. För där i den romanen så dödar hon ju faktiskt ytterligare en människa.
Just det.
Och det är ett barn. Det är den unge arvtagaren till svärfaderns tillgångar.
Ja, morden är ju mer beräknade där på något sätt.
Det är ju
hon
inte
har
så smickrande.
Nej.
Nej. Och kan väl, utan att avslöja för mycket här, så kan vi väl säga att det är definitivt så att man hyser större värme för opera Katarina Smajlova än man gör för Bo Katarina.
Definitivt, och vi ska säga att Dmitri Shostakovich själv identifierade sig med henne, eller såg henne som en slags hjältinna naturligtvis. Det behövde han väl kanske göra också för att skriva en opera på, i fyra akter om henne.
Så. Ja, precis. Ja, men vi går in på handlingen nu tycker jag. Det har en ganska rak handling i operan, med många bottnar visserligen. Och för enkelhetens skull så tror jag att vi ska be Per Feltzin att dra innehållet på en gång, så vi vet vilka personer det handlar om och vad de gör. Varsågod.
Det är nattsvart och vansinnigt uppskruvat, men just därför så intressant. Det är verkligen det där som opera är så bra på. Ett dramatiskt koncentrat av ett livsöde. Det handlar om Katarina Ismailova som bor i en liten bystad, en håla, och som till att börja med mördar två män, svärfaden och maken. Shostakovich förklarar i operan varför det sker, varför Katarina dödar, och man kan höra i musiken att Shostakovich känner starkt för henne. Alla andra personer skildras med närmast karikerande, satirisk musik. Alla andra är löjliga. Katarina är ett offer för omständigheterna. Shostakovich kallar operan en tragedisatir. En sån tvetydig skapelse är inte helt lätt att göra. Man ska både framkalla känsla och skratt, kort sagt. Katarina är köpmannen Sinovis frustrerade fru. Hon har en tyrannisk svärfar, Boris, som hackar på henne och bevakar henne. När maken är borta kommer en ny anställd, Sergej, och han orsakar, kort sagt, problem, som till slut leder till en otrohetsaffär mellan honom och Katarina. Och det här upptäcker svärfaden och ser till att Sergej blir grovt misshandlad. Och som svar på det förgiftar Katarina svärfaden, som dör. När Sinovi kommer tillbaka och upptäcker otroheten ska han slå Katarina, men blir övermannad av henne och Sergej. Och Sinovi mördas också han och göms undan i källaren. Men kroppen hittas av en tillfällighet samtidigt som Katarina och Sergej har sin bröllopsfest och de blir arresterade. Nej, det är inte slut där. Katarina och Sergej marscherar mot Sibirien som fångar och bröllopsparet har fått nya problem. Han har hittat en annan, Sonetka, och det blir bråk och Katarina löser problemet på, för henne, ett normalt sätt. Hon tar Sonetka och dränker henne i en sjö och hoppar själv i efteråt. Fångarna marscherar vidare.
Tack Per, där hörde vi alltså handlingen som ryske tonsättaren Shostakovich författade själv ihop med Alexander Preiss efter den här kortromanen av Leskov då. Och Leskov i sin tur, han levde på 1800-talet som du sa Johan, och det här utspelar sig också då på den ryska landsbygden andra halvan av 1800-talet, 1860 tror jag till och med.
Något sånt, det. Ja,
men operan den hade premiär i Leningrad, alltså nuvarande Sankt Petersburg, 1934. Och det är väl ändå där vi ska börja, Johan. För i den här operagrejen så tror jag att vi behöver ägna lite extra tid åt Lady Macbeth från Mtsensks bakgrundshistoria. Och i vilken tid och i vilket sammanhang som den här operan kom till. För det är nämligen viktigt att ha med sig. Och då skrevs den alltså av en ung Dmitri Shostakovich som levde i kommunistiska Sovjetunionen. Josef Stalin, han hade i praktiken varit ledare i ungefär 10 år. Och samtidigt som Shostakovich började arbeta med operan 1932 så proklamerades ett dekret från högsta kommunistiska ort. Och det dekretet innehöll uppmaningar om att konstnärer skulle förhärliga Sovjetstaten och visa en optimistisk livssyn. I motsats då till det fria 20-talet som hade rått tidigare då konsten hade fått verka lite som den ville, men ändå i en socialistisk anda kan man väl säga. Och för att se till att de här nya reglerna efterlevdes så inrättades ett centralt förbund som kontrollinstans. Johan, hur reagerade Shostakovich på det här dekretet?
Alltså, han var ju medveten om de här förändringarna, men han tycks ju också ha varit fullständigt uppslukad av sitt verk, och med det sagt så blir det någon slags fördröjd reaktion. Det är ju faktiskt så att de här förändringarna hinner i kapp honom först efter att Lady Macbeth från svensk distriktet har spelats en lång period. Så att det, och då förstår han att det här kommer att drabba honom själv. För han är ju ett barn av den här det här progressiva 20-talet. Han har ju också även i sovjetisk media setts som den ryska arvtagaren till flera tonsättare som har försvunnit utomlands, Stravinsky och Prokofjev för den här tiden.
Mm.
Och han är 19 år när hans första symfoni gör en otrolig internationell succé. Så att han är ju van vid att vara både kunna vara precis som han är vad det gäller hans konstnärliga integritet, göra vad han vill, och samtidigt ett barn av revolutionen, alltså en revolution som bygger på progressiva idéer, ett klimat där man testar olika saker, där man, ja, vi ska inte ha religion, vad ska vi ha då, och könsroller ifrågasätts och allt det där, och det är snarare, ja, det är mycket av det som också går in i den här Lady Macbeth.
Jag tänker också att han kan ju inte ha varit omedveten om det som skedde runt omkring honom, men det känns lite som att han struntar i det.
Han struntar i det först, men sen är det ju verkligen, kan han ju inte strunta i det längre.
Nej. Och det kommer det påverka resten av hans liv.
Det, absolut, absolut. Ja. Och det finns ju beskrivningar av hur han, ja, du vet, håller sin väska packad för att han är beredd på att underrättelsetjänsten, hemliga polisen, ska komma och hämta honom på natten, vilket var så det gick till. Och många av hans vänner, och inte minst inom teatervärlden som Meyerholt, den stora regissören, de avrättades och andra skickades till Gulag, fängelselägret i Sibirien, som vi också höll på att säga hamnar i den här operan till sist.
Det gör vi. Och anledningen till att han hade sin väska packad, det beror ju då på att operan blev otroligt kritiserad av högsta ledningen i Sovjet. Och Lady Macbeth fick sin premiär 1934, och det var en bejublad premiär.
Oh ja, stor
hyllad
succé.
I pressen blev den också. Mm. Och sen så spelades den i 2 år, både på hemmaplan, även i Moskva.
Där... Stockholm också.
Och Stockholm också, ja.
På 1935.
Ja, precis. Och i New York. Men sen så kommer vi då till de här ödesdigra dagarna i slutet av januari 1936. Vad är det då som händer?
Ja, det första som händer är ju att självaste Stalin, som jag har hört talas om det här, infinner sig. Och det rapporteras direkt om vad som händer. Det vill säga Stalin, den store Stalin, lämnar operan mitt under föreställningen. Mm. Det är inget gott tecken. Många börjar bita på naglarna.
Mm.
Sen bara, ja, vad är det dagen efter helt enkelt, så kommer ju den här berömda artikeln i Pravda som har rubriken...
Två dagar efter,
ja, hur snabba kunde den vara?
Ja.
Kaos istället för musik, ja, som rubriken lyder. Förmodligen under diktat av Stalin själv, eller alltså utifrån hans idé om detta.
Vad är det som Stalin och kompani motsätter sig då?
Dels är det klart att de gillade ju inte den här typen av... Det var väl inte deras grej med det här progressiva tonspråket, även om Stalin i och för sig gillade Shostakovich, för han hade ju skrivit en sång i en film som Stalin älskade. Men
Stalin gillade film väldigt mycket.
Ja, han gillade film. Ja. Han såg ju till och med amerikanska västernfilmer och allting. En konnässör på området. Men framför allt så kan man väl... Som jag förstår det så är det ju mycket innehållet han reagerar på. Det vill säga att svärfadern här, Boris, är ju lite grann, kan man tolka det som, en karikerad bild av den store ledaren, alltså en despot. Någon som, ja, mycket av det han säger i första akten till Katarina är ju lite grann som samma kontrollbehov som Stalin har. Ja, men nu när din man inte är hemma så ska du väl sitta och gråta, och du vet liksom hela tiden det här.
Du måste buga dig när han ska falla ner på knä, när han ska ge sig av.
Så han såg väl sig själv där, och sen, värst av allt, den här personen blir ju mördad med förgiftade champinjoner.
Ja.
Så att det här är inget bra scenario, tycker Stalin.
Nej, och sen hakar han väl också upp sig på det omoraliska.
Precis, för det är ju också det är nästan kanske det mest väsentliga i hans led att bryta med 20-talets progressiva tendenser, det vill säga då man kunde skildra sexualitet väldigt fritt och så komplex som den kan vara, att det kan vara alla möjliga drivkrafter, alltså, men människan är komplex, det fick inte människan vara längre. Den här operan är komplex på det sättet. Och den här väldigt ofta, alltså den helt grafiska gestaltningen av sexualakten som förekommer i denna opera var ju anstötlig och omoralisk, och ingenting av det ville man se.
Nej.
Där slår han ner foten bestämt.
Mm. Det blir ju övertydligt i sängkammarscenen i slutet av första akten. Det är verkligen en, som du säger, mycket tydligt gestaltad älskogsakt. Kan ju bli ännu tydligare då beroende på vilken regissör det är förstås.
Men man hör det tydligt i musiken om man har lite fantasi.
Det gör man, och det är alltihop komplett med avslutning. Lyssna här. Ja, ett trombonglissando som får avsluta den här orgasmiska scenen då som skildras här.
Yes, jag är lite, blir lite röd om kinderna här, känner jag.
Ja, det kan man bli. Och vi kan ju skratta åt det idag, men det här blev ju verkligen en vändpunkt i Shostakovichs karriär, som vi har varit inne på.
Absolut, det blir det. Så det är ju allvar på det sättet. Samtidigt som om man nu ska snappa upp vad Per Felsin sa här om det satiriskt tragiska, så är ju också detta en del i det. För att skildra sexualakten på ett nästan förlöjligande sätt eller som någonting fult. Alltså allt annat än det vackra. Shostakovich, den här operan, vill ju inte försköna. Han är ju allergisk mot försköning. Han vill inte försköna kärlek, han vill inte försköna döden. Ingenting av det finns med hos honom. Så det här är väldigt... Men det är jobbigt, det är det ju.
Mm. Såklart. Men det här var alltså mer än vad Stalin klarade av. Även här i Sverige kan vi faktiskt säga att recensenterna 1935 tyckte att det var lite väl magstarkt och ryste inför pornografin inom situationstecken i den här sängkammarscenen. Men Shostakovich själv, han var uppenbarligen medveten om riskerna med det här omoraliska. Han skrev till och med brev till Kungliga Teatern i Stockholm om detta. Varför anspelade han så mycket på sex då? Han gillade sex.
Ja, det måste han ha gjort faktiskt. Han har ju, dels är han ju gift många gånger, men alltså han kom ju, om man tittar på det här klimatet som råder under 20-talet, så är det ju lite grann att man har olika partner. Det är väldigt fri syn på sexualiteten.
Ja, precis.
Så det, oavsett hur fri han själv var, så var det ändå någonting som var ganska självklart för honom. Så att säga.
Han väjer ju inte heller för den fula sidan av sexualiteten. En fruktansvärd scen, det är när Katarinas piga blir utsatt för en våldtäkt, och då låter det så här. Upprivet och uttrycksfullt på ett alldeles gräsligt sätt är ju den här scenen då. Kan också göras på många olika sätt.
Verkligen.
Beroende på regissör.
Men det är också uppenbart att Shostakovich, han skildrar ju inte en våldtäkt för att det är någonting som är bra här, utan det är ju verkligen en slags manligt våld mot en kvinna som får framträda i sin värsta form här.
Och den tanken, den ska vi hålla fast vid, för vi ska återkomma lite om det här manliga råa gentemot kvinnan mot slutet, tänkte jag, i podden här. Och den här operan, Lady Macbeth från Mtsensk-distriktet, den drogs då tillbaka, och så dröjde det faktiskt nästan 27 år innan den sattes upp i Sovjet igen. Men då hade Shostakovich arbetat om operan, han hade tonat ner de här allra mest sexuella anspelningarna, trombonglissando till exempel, det hade fått stryka på foten. Och så hade han bytt ut titeln också på operan. Efter detta blev den känd som Katarina Ismailova. Och dirigenten och cellisten Mstislav Rostropovich, som var den som till slut fann originalpartituret och gjorde en berömd inspelning av uroperan, han menade att Shostakovich skulle ha föredragit den ursprungliga versionen om han hade kunnat få
den. Ingen tvekan om den saken.
Okej, nu har vi pratat länge om bakgrunden till Lady Macbeth här i Operaguiden. Låt oss gå in på själva handlingen och rollerna och inte minst musiken i operan. Hur skulle du beskriva musiken, Johan?
Alltså, det är många komponenter i det här. Alltså, Shostakovich, man hör ju tydligt ändå att han har sympati för Lady Macbeth. Hon har det mer sångbara, de här långa kantilenorna. Det skulle ju vara sångbart samtidigt, tyckte han i det här fallet. Men männen är mer karikatyrer. Och där, alltså, han har ju den här känslan för galopp trupper och cirkusmusik och det är mycket diskanter. Det är ganska jobbigt i långa lägen eller perioder sådär. Men underbart också. Och det finns ju stunder av enorm skönhet. Det är ju liksom bara alltså han är en mästare på kontraster. Det är ju så, han berättar en historia och han vet alltid med vilka medel han ska säga saker och ting.
Och som alltid gäller det väl att ha öronen vidöppna när man är på operan. Men jag tycker det gäller extra mycket faktiskt för Shostakovich, för det är musiken säger så. Ja. Och det är en parallellberättelse som musiken kommenterar. Jag skulle kanske till och med gå så långt som att säga att orkestern är huvudpersonen.
Oh ja. Ja, men absolut. Det finns ju en berättelse om att Shostakovich under den första föreställningsperioden råkade hamna på teatern och reagerade mot att vad har hänt sen premiären? Han riktade sig mot dirigenten. Du håller ner orkestern. Ja, men sångarna ska ju höras. Nej, säger Shostakovich. Orkestern, det ska vara så starkt som det är när det är det. Liksom.
Ja, precis. Ja. Shostakovich själv lär ha sagt att han hade väldigt roligt när han skrev den här operan och att det var sannolikt hans musiks bästa tid. Här kan vi ju känna igen Shostakovich som vi känner honom i hans symfonier och kvartetter och allt vad det är.
Verkligen, det är de här mellanspelen, de är flera stycken och där kommer ju symfoniken fram. Ja. Hur han får det här att hänga ihop är ju väldigt symfoniskt.
Katerina Ismailova är ju helt klart den musikaliskt mest bärande personrollen får vi väl säga då, om vi har utsett orkestern till huvudperson. Och det är också hon som tillsammans med svärfaren Baris har de allra längsta ariorna, om vi ska kalla dem det ändå, de här längsta sångpartierna.
Absolut.
Och vi ska möta Katerina när hon är ensam i natten i första akten. Ja, det här är Katerinas nattsång om alla djur som får varandra, men hon har ingen att ge sin kärlek åt. Men vet du det, Johan, att just det här, det är en av de texterna som är
censurerad.
Ja, precis. Mm. Så det vi faktiskt hörde här, om man nu kan ryska, vilket jag faktiskt inte kan, får jag erkänna.
Inte jag heller.
Nej. Det är ju att hon sjunger: men ingen kommer alls till mig, ingen lägger sin arm runt mitt liv, ingen pressar sina läppar mot mina, ingen rör vid mina vita bröst, ingen kör slut mig med sin brinnande kärlek. Det är ju helt andra ord än att sjunga om duvor och små fåglar och sådär. Men hon längtar, förstår man ju, i den här arian. Och så småningom då så kommer det faktiskt in en cello efter hon har sjungit den här arian, och då är det Sergej som ju är lite av en knöl visserligen, men det är han som gör
anslaget. Men det är hennes älskare.
Ja, det är ju det.
Det blir.
Det är nämligen så att Shostakovich har valt ut några specifika instrument för att vi ska känna igen de olika rollerna. Så när cellon är Sergej, Katerina hon är oftast en obo eller en klarinett, och Baris han är en kontrafagott. Men Sergej då, han är ju ingen hjälte, och det hörs också i musiken. Han har ingen svulstig musik, utan det är ju en fri arbetare och lantis som ser Katerina som ett sätt att komma upp sig i samhället, och det hörs också i musiken då.
Han får ju inte någon som helst ädel beskrivning i musiken alls. Nej. Чего-нибудь бывает, а не сам по себе.
kanske. Lite ompa ompa och efterslag och sådär, ja, i musiken. De är ju ett rätt udda par.
Ja.
Får man väl ändå säga.
Det kan man absolut säga.
Sen så har vi då Baris, kåte svärfar.
Ja.
Svamp är ju grejen med honom.
Det är hans nya person.
Ja, det är det. Som du sa här, att det handlar om svamp så fort han visar sig på scen. Mm. Och svamp är också det sista
som han äter
och som han sjunger om. Ja, och det är ju alltså då Katarina som förgiftar sin svärfar.
Med råttgift.
Med råttgift.
Ja.
Och svampen är ju också en väldigt viktig ingrediens i det ryska köket. Så att man får ju verkligen en vardagsbild här. Det låter så här när Baris dör.
Stoj! Jot! Меня внутри воды принеси!
Не принесу!
Что? Как ты сказала? Ты смеешь!
Смею!
Смеешь!
Смею!
Шлюха! О!
Ну!
Что со мной?
Грепко, значит, ночь мои ноги, ноги, эх, мои шипами
рвали. Halt, säger Baris här. Vad är det som händer? Vad är det som sker? Ja, man kan dö av att äta svamp sent på kvällen, säger Katarina då.
Ja, det är så dråpligt och underbart roligt det här på ett sätt.
Ett välkänt faktum. Ja. Ingen ifrågasätter det. Hörde du fagotten också förresten?
Ja, just det, som är Baris signum i operan.
Precis.
Just det.
Alltså, musiken här är ju lite som en skrattspegel på något sätt. Shostakovich står och tittar på sina rollfigurer vid sidan av och skrattar lite åt dem. Och sen så plötsligt så bara kastar han sig in i det med hela sitt hjärta igen.
Exakt, det är så han bygger upp det på något sätt.
Ja.
Han är antingen i eller utanför.
Precis. Vi brukar ju inte prata om olika uppsättningar här i Operaguiden, men i just fallet Lady Macbeth från Mtsensk, eller Katarina Ismailova då, som den hette senare, så är det motiverat just för att den har en så speciell historia. I januari 1980 så var programledaren Jakob Dahlin i Moskva och gjorde radioprogrammet om disco och populärmusik samt om premiären på Bolshoi-teatern i Moskva på Shostakovichs opera Katarina Ismailova.
Kom med på premiär på Bolshoi-teatern. Praktfulla ödesdigra toner som en gång kallades musikpornografi. Förvirring istället för musik. Förra torsdagen kom Katarina äntligen till premiär på Bolshoi-teatern. Och då i en uppsättning som heter Duga. Gennadij Rozhdestvenskij satt på dirigentpulten och för regin svarade Boris Pokrovskij, en av Sovjets allra främsta regissörer. Katarina kallas nu 1900-talets Carmen och ett av operakonstens allra främsta verk i Sovjet.
Ja, så här lät det alltså 1980 när Jakob Dahlin såg Katarina Ismailova på Bolshoi-teatern. Dit den kom tillbaka då efter att ha varit bannlyst så länge. Den här operan har fortsatt att uppröra även på senare tid. Det är explicit sexuella, det går ju att spela på väldigt många olika sätt. Och det finns uppsättningar genom åren som har gått mycket långt. Även här i Sverige så har den här operan delat kritikerkåren senast 2012 när Göteborgsoperan hade Graham Wick till Sverige för att regissera Lady Macbeth. Föreställningen den väckte känslor för att den visade så mycket sex på scen och en diskussion om den råa manliga sexualiteten uppstod då. Och sexualiteten eller lidelsen eller begäret tror jag du sa förut, det är ju alltså motorn i operan.
Det här är komplex opera. Shostakovichs syn på samhället, det han såg omkring sig var ju ett samhälle där våld blev viktigare. Och vilka var det som på något sätt utförde våldet? Det var oftast män. Och det finns också med här, alltså om man tittar på detta som en parallell till det sovjetiska samhället vid tiden. Mm. Och det är han starkt illa berörd av.
Mm.
Så att man måste ha med det också.
Mm.
Och han pratar ju verkligen om den kvinnliga utsattheten. Det finns sådana citat, så att han tänker ju så.
Och är hon en Lady Macbeth, tycker du?
Nej, jag tycker hon är mer ett offer. Och att man faktiskt förstår henne trots det hon gör. Alltså, med de här moraliskt tvivelaktiga handlingarna, hon mördar ju människor. Men man kan förstå henne och tycka synd om henne också. Mm. Hon bor där i den här köpmannafamiljen, men hon är ju, hon kan ju inte ens läsa och så vidare. Så att hon, hennes öde är väldigt speciellt och hjärtskärande, tycker jag.
Mm. Det blir väldigt tydligt i slutscenen där hon sitter ensam till slut och har förstått att Sergej har varit otrogen mot
Sergej
henne.
Sergej är Sergej, helt
Sergej
enkelt.
Sergej är Sergej, ja, precis. Mm. Och där sitter hon ensam och sjunger om den svarta sjön och livet som hon är på väg att ta, sitt eget liv alltså.
Just det.
Och så gör hon det. Mm. Och sen kommer vi fram till slutkören.
Ja.
Som är väldigt rysk.
Den är väldigt, det är mycket, där är vi inne på Mussorgskijs mark, Boris Godunov, och det här liksom folk, ur folkdjupen på något sätt. Och det där blir han ju traditionell på det sättet. Och det handlar om, som alltid, det stora lidande Ryssland. Det är så här, det eviga lidandet.
Och fångarna marscherar vidare, som Per Feltzin sa förut.
Ja.
Ja, vi lämnar Katarina Ismailova och Lady Macbeth från Mtsensk.
Jag kommer att återvända snart till den här operan.
Ja, du förstår det. Det kan man göra många gånger. Mm. Tack Johan Korsell för att du var med och pratade här i Operaguiden idag.
Tack.
Jag heter Britta Svanholm-Maniet och jag tackar också för mig nu. Researchen i den här podden, det har Eva-Britt Selén hjälpt till med. Och du vet väl att det finns många, många fler operaguider att lyssna på. I appen Sveriges Radio Play så hittar du dem alla, och förstås även på webben sverigesradio.se. Tack för idag. Hej då!